Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Omkring ditt ord, o Jesu, oss stilla gör och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss mätta med livets bröd. Amen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så inleds Bibeln, som vi alla vet. Och i och med världens skapelse skapades också tiden. Det här föredraget ska handla om den allra första tiden, tidernas begynnelse. Men också om hur förhållandena var före tiden. Närmare bestämt kommer föredraget att falla sönder i två delar. Och handla om, för det första, tillvaron före världens skapelse. Och sen, för det andra, om skapelseveckan från dag ett. Alltså den första skapelsedagen fram till och med den sjunde dagen då Gud vilade efter fullbordat verk. Låt oss då först säga något om utgångsläget. Vad som var före dag ett. Före dag ett fanns bara Gud, den treenige. Han är oskapad och har alltså alltid funnits. Hans namn är JHWH, Jehova, eller Jahve, som många tror att det en gång uttalades. JHWH härleds från ett verb som betyder vara, och JHWH betyder jag är. Gud är själva urexistensen, den som är, oberoende av allt annat och alla andra. Han är oföränderlig. Och till Guds egenskaper hör också hans evighet. Det heter om honom i Psaltaren 90, vers 2. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du Gud. Bara Gud är evig. Han står ovanför tiden. Och för honom ter sig allt som sker som ett evigt nu. Han är inte underkastad tiden eller präglas av den på något sätt. Det här är naturligtvis inte lätt att förstå för oss som ju i vårt tänkande är präglade av tids- och rumskategorier. Vi placerar in saker och ting i ett före och ett efter. Men Gud uppfattar inte skeenden och händelser successivt. Om det ena intrycket avlöser det andra, då råder ju inte oföränderlighet, eftersom en varelse förändras ju med växande kunskap. Samtidigt som Gud till sitt väsen aldrig kan bli timlig, tar han ändå hänsyn till tiden när han ingriper i tiden. Det här kan vid en första anblick tyckas som filosofiska spetsfundigheter. Men vid närmare eftertanke så är det här av allra största betydelse. Tänk för det första på Guds allvetande. Om Gud skulle vara underkastad tiden, så skulle han inte veta vad som händer i framtiden. Då skulle han inte kunna uppenbara kommande händelser genom sina utvalda profeter. Då skulle han Ja, när Gud låter profeterna för ett ögonblick se in i den eviga världen, så visar han ju sånt som för honom själv redan är ett faktum. Tänk till exempel på Jesaja som levde på 700-talet före Kristus. Han kunde då säga att Kristus redan blivit smord till att vara Guds utvalde tjänare. Han sa i kapitel 42, vers 6-7, eller Gud säger genom Jesaja: se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde i vilken jag har min glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Det här var ju en profetia, en förutsägelse om frälsaren som smord med den helige ande. Det är ju vad Kristus betyder, Messias, den smorde. Att han skulle frälsa alla folk. Det som Gud i förväg hade låtit Jesaja se, det skulle också helt säkert ske. Därför sa Jesaja, fast den händelsen fortfarande låg över 700 år i framtiden, att Gud redan har låtit sin ande komma över honom. Över Kristus alltså. Här möter vi ett så kallat profetiskt perfekt. Händelsen som från Jesajas vanliga mänskliga perspektiv ännu låg i framtiden uttrycks i perfektum, eftersom den är så säker, som att den redan hade inträffat. Tänk för det andra på verkanskraften i Kristi offer. I Uppenbarelseboken 13, vers 8 läser vi om lammet som är slaktat från världens grundläggning. Kristi offer, det skedde naturligtvis vid en bestämd tidpunkt, ungefär år 30, och vid en bestämd plats, Golgata. Men sett ur den eviges synvinkel har lammet varit slaktat allt ifrån världens grundläggning. Korset, sonens dyra återlösningsverk, fanns med i Guds tankar redan vid skapelsen. De fromma i gamla förbundet blev frälsta i kraft av lammets offerblod, som från Guds synvinkel redan hade utgjutits. Tänk för det tredje på Guds försyn. Hur han leder alla händelseförlopp till det bästa för hans barn. Det kan han göra därför att förfluten tid, nutid och framtid, allt sammans ligger uppslaget som en öppen bok inför honom. Genom sin kunskap och sin makt så har han styrt precis allt till det bästa för dem som älskar honom, för dem som är kallade enligt hans beslut. Innan vi studerar dag 1 av världshistorien så ska vi också säga att Guds son och den helige ande också har funnits till av evighet. De är allsmäktiga och allvetande personer. Bibeln är ganska sparsmakad i sin beskrivning utav den helige ande, men säger ju naturligtvis desto mer om Guds son, som ju är själva huvudpersonen i den heliga skrift. Och då kan vi titta på Saltaren 2:7. För där säger Herren, Gud fader, till sonen: du är min son, jag har idag fött dig. Guds son har alltså sitt ursprung i fadern. Samtidigt är det av frälsningsavgörande vikt att bekänna att Guds son inte är skapad. Det är idag det är fråga om i Saltaren 2:7. Det är den Guds ögonblickliga evighet där våra tankekategorier inte passar in. Jesus Kristus är JVHV, den enda sanne guden som alltid har funnits till sin gudomliga natur. Och som i tidens fullbordan, det som vi nu har firat under julhelgen, genom Maria upptog den mänskliga naturen i sin person. Att detta är av frälsningsavgörande betydelse, det framhåller Jesus själv inför sina judiska motståndare då han säger: om ni inte tror att jag är, alltså JVHV, ska ni dö i era synder. Johannes 8:24. Varför denna tro är frälsningsavgörande är därför att det har framburits ett enda offer för människornas synder. Guds evige sons ohyggliga pina och blodiga död. Syndaskulden är så stor att bara en evig person kan sona, gottgöra eller göra till fyllest för den. Förkastas detta offer, det är den enda lösepenningen, då måste människorna dö i sina synder och själva betala straffet för sin syndaskuld. Jag har under den här hösten som nyss har förflutit haft så gott som fredagliga besök av Jehovas vittnen. De förnekar Kristi gudom och menar att han istället är Guds första och fullkomligaste skapelse. När Gud skulle skapa världen skapade han enligt dem först Kristus och sen resten av skapelsen genom honom. Genom denna sin tro går de miste om frälsningen och ansluter sig till en gammal villfarelse inom kristenheten som kallas arianism. På 300-talets början framträdde prästen Arius från Alexandria och påstod att Kristus inte är Gud i egentlig mening. Kristus, som kallas logos, ordet, är enligt Arius ett mellanväsen mellan Gud och människan. Kristus är skapad efter Guds vilja, antingen i tiden eller strax före tiden. Bara på grund av sin rättfärdighet så blev Kristus upphöjd till att vara Guds son. Arius sa: icke alltid var sonen. Ty när allt uppstod ur ditt icke-varande och alla skapade väsen blev till, då blev också Guds logos till av ditt icke-varande. Och det fanns en tid då han icke var till, och han var ej till förrän han blev till, utan även han hade en begynnelse då han skapades. Ty Gud var alena och ännu fanns ej logos och vishet och son för att han skulle skapa oss genom honom. Kristus befinner sig alltså enligt Arius på vår sida om den avgörande skiljelinjen mellan skaparen och det skapade. Märkligt nog så tillät Arius ändå dyrkan av Kristus. Det gör ju inte Jehovas vittnen, vilka därför i alla fall får ses som mer konsekventa i sin Kristus förnekelse. Mot Arius uppträdde biskopen eller patriarken Alexander i Alexandria och dennes diakon och senare efterträdare Athanasius. Huvudinvändningarna mot Arius var att han först hade, att han dels hade infört dyrkan av det skapade om nu Kristus vore att betrakta som skapad, vilket Arius menade. Och dels att han hade omintetgjort frälsningens grundval. Det är ju bara Gud som frälser. Och då måste ju Kristus vara Gud om han ska vara vår frälsare. Och dessutom, om inte Kristus är av Guds väsen, så kan han inte meddela den fullkomliga kunskapen om Gud. Den första kristne kejsaren Konstantin den store sammankallade ett koncilium, det första stora världsvida kyrkomötet i Nicaea 325. Och den viktigaste frågan som där behandlades, det var just frågan om Kristi väsen. Är han sann Gud eller inte? Och resultatet blev att man bekände tron att Kristus är född av Fadern, enfödd. Det är av Faderns väsen, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Som vi märker är de här orden nästan identiska med den trosbekännelse som vi brukar kalla den nicenska, som vi ibland läser i våra gudstjänster, särskilt på högtidsdagar, som nu senast i Sankt Matteus församling på juldagen. Egentligen så blev den här trosbekännelsen färdigformulerad först vid det nästföljande konciliet i Konstantinopel år 381. Så den korrekta benämningen på den här trosbekännelsen är den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Det torde vara ett av Sveriges längsta ord med sina 28 bokstäver. Under 300-talet så uppträdde dessutom de så kallade pneumatomakerna, andebekämparna, eller sådana som stred emot den helige ande. Alltså, eller de förnekade den helige andes gudom. Nu ska vi inte fördjupa oss i det, utan bara konstatera att såväl Kristi som den helige andes fulla gudom bekändes och stadfästes i Konstantinopel 381. Som bibelhänvisningar till det här föredraget så har ju angetts Första Mosebok 1 och Johannes evangeliets kapitel 1. Och nu ska vi se lite närmare på Johannesprologen. Johannes börjar ju sitt evangelium: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Gud skapade genom att tala in i intet, så att något blev till. Och det ord han skapade genom är Kristus, hans son. Det här framhålls ju på flera ställen i Bibeln. Paulus skriver till exempel i Kolosserbrevet 1:16: ty i honom, i Kristus, skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Att det ord som Johannes omtalar i de första tre verserna av kapitel 1 är Kristus, det framkommer ju sen i vers 14 där det står: och ordet blev kött och bodde bland oss. Allt är alltså skapat genom Guds son, som i tidens fullbordan blev kött, människa som du och jag, och levde bland oss här på jorden och uppenbarade vem och hurdan Gud är. Men vad betyder det att Kristus är Guds ord? Det är inte enkelt att säga vad det innebär. I de allra flesta fall så betyder ju Guds ord, när vi möter den termen i Bibeln, helt enkelt de ord och satser, meningar som vi har nedtecknade i den heliga skrift. Men här i Johannes prologen syftar inte Guds ord på Bibeln utan på Kristus. Luther menade i sin Johannes kommentar att bruket av Guds ord på detta sätt, när det alltså används om Kristus, är ovanligt och oklart på alla språk. Men troligtvis vill namnet Guds ord på Jesus anknyta till tanken att talet, orden som en människa talar, är ett uttryck för hennes tankar, känslor och värderingar, hennes personlighet. Jesus själv anknöt ju till det tankesättet då han i Matteus 12:34 sa: vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Att Jesus kallas Guds ord skulle då betyda att Fadern uttrycker sig genom Sonen, precis som orden tjänar oss då vi för andra vill uttrycka vad som finns inom oss. Liksom andra människor bäst visar vad som finns inom dem genom att tala ord till oss, gav Gud oss inblick i sitt hjärta genom att sända oss sin son, som därför kallas Guds ord. Särskilt i fornkyrkan så funderade man mycket över treenighetsläran, Kristi person och hans preexistens, det vill säga hans varande före födelsen i Betlehem och till och med före världens skapelse. En kyrkofader, Tertullianus, uttrycker sig så här om Kristi preexistens: före allt var Gud ensam. Han var sin egen värld, sitt rum, sitt allt. Ensam var han emellertid då ingenting annat fanns utom honom själv. Men inte ens då var han i egentlig mening ensam. Han hade nämligen hos sig förnuftet som han hade i sig själv, alltså sitt eget förnuft. Grekerna kallar det logos, med vilken term vi också betecknar ordet. Det här förnuftet som Tertullianus omtalar är naturligtvis visheten som vi kan läsa om i Ordspråksboken 8, där visheten säger om sig själv: Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. Nu gör vi bäst i att återvända till Bibelns inledande kapitel. Och då ska vi studera världshistoriens 7 första dagar, en efter en. Och jag kan säga att i förberedelserna till den här genomgången så har jag bland annat använt mig av Seth Erlandssons fina skrift Världshistoriens första dagar, som jag i vissa passager mycket nära följer. Dag 1, som skildras i de 3 första verserna. Vi har ju sagt att Bibeln inleds med orden: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Orden himmel och jord, det betecknar hela världen, universum. Bibeln använder det här ordparet om hela Guds skapade värld. Och nu ska vi betrakta vad som hände dag ett, som det ordagrant står i den bibliska grundtexten. Att den första dagen kallas dag ett och inte den första dagen kan bero på att den här dagen var ju alldeles unik. Det är den enda dagen i världshistorien som inte har föregåtts av någon tidigare dag. Men i och med att dag ett blev till så har tiden och världshistorien börjat. Och då kan vi sedan kalla de följande dagarna för den andra, den tredje och fjärde dagen och så vidare. De som är kunniga i hebreiska hävdar att de hebreiska ord som översätts i begynnelsen också skulle kunna, med en lite friare översättning, kunna översättas i förstlingen eller i sin förstfödde. Alltså att det var i Kristus Gud skapade himlen och jorden. I så fall nämns Kristus i såväl Bibelns allra första vers som i den allra sista versen. För Bibeln avslutas ju med orden: Herren Jesu nåd vare med alla. Det förhållandet skänker ytterligare en dimension till Jesu ord om sig själv. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Han är då inte bara skapelsens ursprung och den som ska avsluta denna värld genom sin återkomst, utan han är också den som börjar och avslutar Bibeln, uppenbarelsen om Gud och hans väldiga gärningar. Hur den är med den saken, om den friare översättningen i den förstfödde är möjlig eller inte, så vet vi ju från andra bibelställen, som till exempel det vi nyss läste, Johannes 1:3, att så är fallet. Det betyder att allt som finns, människor, de olika änglaklasserna, djur och växter, det största som himlakroppar, galaxer, solsystem, lika väl som det allra minsta, molekyler, atomer och kvarkar, det är allt sammans skapat genom sonen. Vi hör hemma i den här skapelsen. Den är inte tillkommen genom en slumpartad explosion, Big Bang, och utvecklad genom en blind evolution utan mål och mening. Den är, precis som vi människor, skapad, tillkommen genom sonen. När det i första Mosebok 1:1 står att Gud i begynnelsen, eller i förstlingen, skapade himmel och jord, så används ett verb för skapa, bara, som bara kan ha Gud som subjekt. Att sortera och forma de skapade tingen, bringa ordning ur kaos, det är en sak. I mindre skala så kan också människor ägna sig åt sånt. Så som när en konstnär använder sin skicklighet för att ur en lerklump tillverka en vacker skål, eller ur ett stenblock frammejsla en skulptur. Men att skapa något ur intet, det innebär något helt annat. Det kan ingen annan än Gud göra. Därför finns det anledning att redan från Bibelns första vers läsa ut den kristna läran om skapelse ur intet. Universum, själva materien, är inte evig, så som den äldre naturvetenskapliga världsbilden gjorde gällande. Eller så som de hedniska skapelsemyterna, till exempel den babyloniska, hävdade. Och att Gud skapat världen ur intet, ur ingenting, det är något som sen lärs ännu tydligare i Nya testamentet. I Hebreerbrevet 11:3 sägs det att genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Och i Romarbrevet 4:17 skriver Paulus att Gud kallar på det som inte är som om det vore till. Jag ska nu säga någonting om hur lång tid som gick åt för skapelseverket. Redogörelsen för dag 1, den avslutas med orden: och det blev afton och det blev morgon. Det var dag 1. Därmed vet vi ju hur lång den första dagen var, nämligen ett dygn. Skapelseveckans dag kan alltså inte fattas som symboliska uttryck för årtusenden eller årmiljoner. De är noga definierade och bestämda till vanliga dygn. En del har velat kringgå detta genom att hänvisa till 2 Petrus 3:8. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Men i den versen ifrån 2 Petrus är det ju uppenbart fråga om att för Gud är tiden helt annorlunda än för oss. För Gud, som inte lever innanför tiden utan befinner sig utom eller ovanför tiden, så är tidsperspektivet helt annorlunda än för oss människor. Att den framställning som möter i första Mosebok 1 inte får uppfattas symboliskt, bildligt, mytologiskt eller något liknande, det framgår också av andra Mosebok 20:11. Där arbetsveckan med dess vilodag sabbaten motiveras med att Guds arbetsvecka också var 6 dagar. Ty på 6 dagar, står det, gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i den. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Lika lång tid som Herrens arbetsvecka varade skulle Israels arbetsvecka vara. Och lika lång sabbat som Herren hade skulle också Israel ha innan nästa arbetsvecka tog vid. Det var inte så att Israel skulle arbeta i 6000 eller i 6 miljoner år för att sen vila i 1000 eller i 1 miljon år. Utan efter en 6-24 timmars dygns av arbete så skulle Israel vila i 1-24 timmars dygn. Anledningen till att många, också inom kyrkorna, vill komma ifrån de 6 skapelsedagarna beror naturligtvis på den moderna evolutionsläran, som dessa människor tror mycket mer på än på Bibeln. Evolutionsläran hävdar att vi först var någon slags äggviteämne som skvalpade runt i någon uroocean. Sen kanske vi blev toffeldjur och så småningom fiskar. Och sen landdjur, apor eller liknande. För att sen, efter årmiljoner eller årmiljarder, bli människor. Men så var det inte. Nej, från begynnelsen, vid skapelsens början, skapade Gud oss till man och kvinna. Det säger Jesus i Matteus 19:4. Alltså inte efter årmiljoner blev vi människor, utan från begynnelsen. Idag är det många människor som har svårt att tro att Gud kunde skapa hela universum på så kort tidsrymd som 6 dagar. Annat var det förr, då många hade svårt att tro att Gud tog så lång tid på sig som 6 dagar. Varför kunde inte han som är allsmäktig göra allt på en gång, undrade man. Så hävdade till exempel Augustinus att Gud skapade allting genast i ett enda ögonblick. Allt var färdigt på en gång. Men av Bibelns första verser ser vi att så inte var fallet. När Gud började sin skapelse av världen så gjorde han den inte färdig i ett enda nu. Vers 2 klargör att efter Guds inledande skapelseakt så var jorden öde och tom och mörker var över djupet. Jorden framträdde alltså inte med en gång med berg och dalar, sjöar och floder, träd och örter, djur och människor. När Gud framskapade världen ur intet så var den först i ett oordnat och formlöst tillstånd. Den var omgiven av väldiga vattenmassor som ännu inte genom en atmosfär av luft delats upp, dels i en himmelsocean, alltså vattenånga, och dels i vatten i flytande form. Allt var ännu ouppdelat. Hela planeten jorden var alltså efter Guds inledande skapelseakt övertäckt av vatten och inhöljd i ett kompakt mörker utan något som helst ljus. Aposteln Petrus talar därför om en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Andra Petrus 3:5. Världen i sitt första formlösa tillstånd var ändå helt och hållet under Guds kontroll. Guds ande svävade över vattnet, läser vi. Han kontrollerade allt. Steg för steg skulle Gud nu genom sitt ord ordna världen till ett gott och trivsamt hem för människorna. Bibel 2000 vill ha det till att det inte var Guds ande utan en opersonlig storm av väldiga mått, en gudsvind som svepte fram över vattnet. Men det är alldeles fel och det kan vi lämna därhän. Så möter vi benämningen Elohim om Gud. Jag ska säga något om det. Vi brukar ju förknippa skapelseverket med Gud Fader. Det som vi bekänner i den första trosartikeln. Och det är alldeles riktigt. Men den indelningen ska vi inte uppfatta exklusivt som att endast fadern är skaparen. För även sonen och anden kan kallas för skapare. Och så får vi inte heller tänka oss att endast sonen är frälsare. För även fadern kan omtalas som frälsare. Eller att endast anden är hjälpare. Utan om vi ska vara ordentligt korrekta så ska vi säga att fadern i synnerhet är skapare, sonen i synnerhet frälsare och anden i synnerhet hjälpare. Vi har ju sett här i de inledande verserna hur såväl Guds son och den helige ande var med i skapelseverket. Och det här leder oss in på en märklighet vad gäller Guds benämningen Elohim. Det här ordet, det är ett ord som på en och samma gång är både singularis och pluralis. Det åtföljs av ett verb i singularis, vilket visar att det ska alltså inte översättas med gudar, som att det funnits flera gudar. Men ändå är själva ordformen i sig pluralis. Många har undrat varför. Så har man framkastat olika gissningar, att det skulle röra sig om pluralis majestatis, som när man talar om kungligheter, man säger ni. Eller att det skulle vara frågan om något annat. Men det är helt godtyckliga förklaringar. Den fortsatta bibliska uppenbarelsen ger det enda hållbara svaret. Fastän Gud är ett enda väsen så föreligger det ändå en pluralitet i Gud. Det här övergår allt vårt förstånd. Det saknar varje parallell i skapelsen, så vi kan inte göra jämförelser för att göra det pedagogiskt att förstå det här. Men i Gud så finns det tre gudomspersoner, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och andra ställen i Gamla testamentet gör också det här klart. Till exempel när Gud skapar människan. Första Mosebok 1:26, då säger han: låt oss göra människor till vår avbild. Jag ska hoppa över det jag tänkte att säga om ljuset. Men att vi kan konstatera ändå att ljuset fanns redan före det att han på tredje dagen skapade solen och månen. Det var den första dagen. Nu ska vi gå över på den andra dagen. Vi har alltså 6 dagar kvar. Men jag ska inte vara så utförlig i de återstående dagarna. Gud sa: var det mitt i vattnen ett valv som skiljer vatten från vatten? På den andra dagen så skapar Gud valvet, eller jordens atmosfär, och skapar genom detta en livsavgörande skillnad mellan vatten i flytande form och i gasform. Det här är en mycket viktig del av Guds skapelse för att bereda jorden till en boning där liv är möjligt. Om det inte fanns något vatten uppe i atmosfären utan bara nere på jorden, så vore det omöjligt för oss att leva. Den andra dagens skapelse är därför ett mycket viktigt led i Guds inredande av jorden till en underbar plats för livets mångfald med växter, djur och människor. Den tredje dagen, Gud sa: vattnen under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Gud kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Först på tredje dagen låter Gud genom sitt ord jordens fastland framträda. Och samlar jordens vattenmassor till ett väldigt hav runt jordkontinenten, som ännu alltså var en enda. En sönderdelning av denna urkontinent i skilda världsdelar, det skedde först senare, antagligen i samband med den stora floden, syndafloden, eller strax därefter. Ytterligare ett skapelseverk kommer till på den tredje dagen. När nu fastlandet framträtt så skapar Gud vegetationen med dess skilda slag av växter och träd. Och här betonas också att Gud redan från början skapar träd och växter med alldeles bestämda egenskaper och karaktärsdrag. Det är inte fråga om en liten, odifferentierad början av liv som först senare lyckas utveckla livets olika släkten eller familjer. Uppdelningen av olika slag är given redan från början. Den fjärde dagen, Gud sa: var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? De ska vara tecken som utmärker skilda tider, dagar och år. Och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde de 2 stora ljusen. Det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten. Likaså stjärnorna. Gud skapar himlens ljus för att tjäna livet på jorden. Solens ljus är så exakt avpassat att det på ett förundligt sätt tillgodoser livets behov på vår planet. Och månens och stjärnornas ljus på natten har skapats precis så mjukt och milt att det på bästa sätt tjänar djur och växter liksom människan. Himlakropparna tjänar också som tecken som utmärker skilda tider, dagar och år. Genom att avläsa himlakropparnas position på himlavalvet kan vi orientera oss i tiden och göra upp en kalender med bestämda högtider, dagar och år. Årets längd och jordens avstånd från solen är inte godtyckliga ting i ett planlöst universum, utan Gud har satt upp ljus på himlen för vår skull. Den femte dagen, Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen. Genom sitt mäktiga ord låter Gud här ett myller av levande varelser framträda i vattnet. Både i vers 20 och 21 betonas den stora mängd av vattendjur som Gud skapade. Alla efter sitt särskilda slag. Och vi kan också konstatera att djurens, liksom sen också människans fortplantningsförmåga, det är en följd av Guds särskilda välsignelse som Gud uttalar över dem. Den sjätte dagen. Den sjätte dagen fortsätter Gud att skapa olika djur, såsom boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur. Sen i vers 26 så händer någonting mycket speciellt. Vi läser, Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på marken. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han dem. Skapade han henne till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Hela skapelseverket kulminerar i att Gud skapar människan genom en skapelseakt som är helt skild från djurens skapelse. Enligt bibeltexten är människan inte ett djur utan en helt unik skapelse. Hon är föremål för Guds särskilda omsorg och plan, vilket framgår av det särskilda rådslut som ägde rum hos Gud. Det som föregick människans skapelse. Orden bild eller avbild. Och sen likhet som vi möter i vers 26. Det är synonyma begrepp. Det är frågan om en inre andlig likhet med Gud. Som yttrade sig i ett liv i gemenskap och samhörighet med Gud. Enligt Nya testamentet består Guds avbild och likheten med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Efesierbrevet 4:24. Och i rätt kunskap, Kolosserbrevet 3:10. Sån var alltså människan från början. Genom syndafallet förlorade människan sen denna sanna rättfärdighet och helighet och denna rätta kunskap, och därmed gick gemenskapen med Gud förlorad. Samhörigheten med Gud kom ju också till uttryck i den ställning som Gud ger åt människan. Människan är ju satt att råda över hela den övriga skapelsen. Vi kan också notera att människan skapades till man och kvinna. Och i grundtexten så står det ordagrant: till manligt och kvinnligt skapade han dem. Vi ser alltså att både könsuppdelningen och könsrollerna är i enlighet med en gudomligt given skapelseordning. Att betrakta manligt och kvinnligt som en mänsklig konstruktion och uppdelning som man bör försöka utplåna, det innebär ett uppror emot skaparen. Manligt och kvinnligt är enligt bibeltexten någonting gott, en gudomligt given uppdelning. Däremot uppdelades inte mänskligheten på människor av olika slag eller raser, så som skedde med växterna och djuren. Människosläktet är en enhet, och därför är rasismen, där man värderar olika raser olika, en svår synd. Att det nu finns olika stammar, folk och tungomål beror inte på att det är fråga om människor av olika art. Det är hela tiden i grunden samma människor. Vi har alla samma urföräldrar, Adam och Eva. Och så kan vi se att Gud, när han har skapat det sista, skapelsens krona, människan, konstaterar att allt sammans är mycket gott. Enligt Bibeln lever vi i en värld som tycks vara mycket äldre än vad den är i verkligheten. Nu vet den moderna vetenskapen, den räknar ju med årmiljoner och årmiljarder. Men om en vetenskapsman från vår tid kunde färdas tillbaka i tiden till den sjätte dagens afton, så skulle han finna en fantastisk växt- och djurvärld och två vuxna människor som vandrade omkring bland träd och mogna frukter. Om nu denne vetenskapsman skulle bedöma denna värld utifrån våra erfarenheter av hur lång tid det kan ta för allt det här att bli till och för människor att växa upp som vuxna individer efter naturens ordning, så skulle ju han anta att den här världen var mycket äldre än 6 dagar. Det är alltså inte förvånansvärt, utan istället något högst naturligt, att de som bortser från den bibliska uppenbarelsen felbedömer världens ålder och ger en felaktig förklaring till dess uppkomst. Den sjunde dagen så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. På sjunde dagen vilar alltså Gud från sitt skapande. Grundvalen för denna vila, det är världsskapelsens fullbordan. På den sjunde dagens morgon återstod inte några ytterligare skapelseverk att utföra, utan hela världen med allt vad den rymmer var färdig. I uttrycket hela sin härskara innesluts också änglarna, som ju annars inte nämns särskilt i skapelseberättelsen. Vi kan också notera att precis som den sjunde dagens vila förutsätter skapelseveckans fullbordan, så förutsätter den vila som Kristus och evangeliet erbjuder att Kristi frälsningsverk är fullbordat. Tack vare detta fullständiga, fullbordade frälsningsverk finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Hebreerbrevet 4:9. Men de som inte tror på Guds, på Kristi fullbordade verk, utan söker att med egna verk komplettera eller fullborda Guds verk, de kommer aldrig in i Guds sabbatsvila. Hebreerbrevet 3:4. Alltså kapitel 3:4. Välsignelsen vilar över den sabbat som är en följd av Guds fullbordade verk. Amen. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för allt det underbara som du ger oss varje dag i din skapelse. För hälsa, mat, hem, vänner, familj, allt som du ger oss av din faderliga godhet. Vi tackar dig också för allt det som du har gett oss genom din son, frälsaren Jesus Kristus. Vi ber att du ger oss den nåden att alltid vara nöjda med ditt fullbordade verk, så att vi får åtnjuta evangeliets vila. Vi ber om din välsignelse över dessa dagar då vi är samlade kring nyårslägret. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.